Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Big Myth är en fackbok från 2023 av vetenskapshistorikerna Naomi Oreskes och Eric M. Conway. Den undersöker hur en särskilt hård form av marknadstro växte fram i USA under 1900-talet. Författarnas huvudtes är att idén om den helt fria marknaden inte bara vann gehör genom ekonomisk debatt. Den spreds också genom en långvarig och välfinansierad påverkan på utbildning, medier, näringsliv, politik och populärkultur. Oreskes och Conway kallar denna idé marknadsfundamentalism. Med det menar de föreställningen att ekonomisk frihet och politisk frihet alltid är samma sak, att offentlig reglering därför hotar demokratin. Boken är ett verk av politisk och idéhistorisk analys, byggt kring arkivmaterial och institutionella samband snarare än kring en enskild ekonomisk teori. För svenska lyssnare erbjuder den ett användbart amerikanskt perspektiv på en debatt som också känns igen här om balansen mellan företagande, välfärdsstat, gemensamma institutioner och demokratisk kontroll. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, marknadsfundamentalism som en politisk idé, inte en neutral ekonomisk lag. Bokens viktigaste begrepp är marknadsfundamentalism. Oreskes och Conway skiljer den från ett allmänt stöd för handel, privat företagande eller konkurrens. Deras invändning gäller den mer absoluta tanken att marknader alltid fungerar bäst när staten håller sig undan och att varje betydande reglering leder mot ofrihet. Enligt författarna gjordes denna tanke till en politisk trosartikel genom att ekonomisk frihet framställdes som oskiljbar från alla andra friheter. Därmed kunde regler om arbetsmiljö, monopol, konsumentskydd eller miljö beskrivas som principiella hot, snarare än som frågor om avvägningar och konkreta resultat. Boken betonar också att detta är en selektiv läsning av äldre ekonomiskt tänkande. Adam Smith används ofta som symbol för den fria marknaden. Men författarna menar att hans resonemang om moral, samhällsinstitutioner och marknadsmakt har trängts undan i senare populära tolkningar. Analysen är relevant även i en svensk kontext. Sverige har en lång tradition av både marknadsekonomi och starka offentliga institutioner. Boken ger därför ett språk för att skilja mellan en praktisk diskussion om vad marknader fungerar väl och en ideologisk hållning där marknaden på förhand anses överlägsen demokratiska beslut. Författarnas poäng är inte att marknader saknar värde utan att de alltid verkar inom regler, normer och offentlig infrastruktur. Näringslivets långsiktiga arbete med skolor, universitet och opinion, Oreskes och Conway beskriver inte idéernas genomslag som en spontan förändring i amerikansk opinion. De följer istället hur företagsledare, branschorganisationer, förmögna finansiärer och deras allierade byggde institutioner som kunde sprida en företagsvänlig syn på stat och marknad. Kampanjer riktades bland annat mot fackföreningar, reformer av arbetslivet och statliga ingripanden i ekonomin. Författarna lyfter också försök att påverka läromedel och undervisning eftersom skolan formar vilka antaganden som senare uppfattas som självklara. Universitet fick en särskild betydelse. Ekonomiska idéer kunde få auktoritet när de presenterades som strikt vetenskapliga, även när de samtidigt passade mäktiga intressen. Boken behandlar hur stöd till ekonomer och akademiska miljöer, bland annat kring Chicago-skolan, hjälpte till att föra ut en mer marknadsradikal argumentation. Det innebär inte att varje forskare eller institution styrdes direkt av företag. Snarare visar boken hur finansiering, nätverk, publicitet och återkommande budskap kan förändra vilka frågor som ställs och vilka svar som framstår som legitima. För en svensk publik är detta en påminnelse om att även samhällsidéer har organisatoriska förutsättningar. Debatter om skola, forskningsfinansiering och tankesmedjor handlar inte enbart om åsikter i stunden. De påverkar också vem som får resurser att definiera vad som räknas som sunt förnuft under lång tid. För det tredje, populärkultur och medier gjorde marknadsbudskap vardagliga. En av bokens mer utmärkande styrkor är att den inte stannar vid ekonomiska seminarier och partiprogram. Oreskes och Conway visar hur marknadsfundamentalism också förmedlades genom berättelser, radio, television och kulturella symboler. När politiska budskap blir en del av underhållning och vardagligt språk kan de kännas mindre som ideologi och mer som personliga erfarenheter eller nationell tradition. Författarna tar upp de libertarianska inslag som de menar finns i Laura Ingalls Wilders berättelser om livet på prärien. Och de diskuterar General Electrics tv-satsning som gav fri marknadsretorik en stor publik och bidrog till Ronald Reagans offentliga profil. Exemplen används för att visa en mekanism, inte för att säga att en tv-serie eller en bok ensam förändrade politiken. Upprepade berättelser om den självständiga individen och den klumpiga staten kan göra det lättare att tolka komplicerade samhällsfrågor genom en enkel motsättning. I Sverige finns en annan mediehistoria och en annan erfarenhet av offentlig sektor, men mekanismen är igenkännbar. Politiska idéer får kraft när de kopplas till känslor, identitet och bilder av vem som anses ta ansvar. Boken hjälper lyssnaren att fråga vilka antaganden som byggs in i populära berättelser. Den frågan är särskilt viktig när marknadsspråk framställs som opolitiskt, trots att det formar synen på medborgarskap, solidaritet och statens ansvar. För det fjärde, från motstånd mot New Deal till en bred politisk normalitet. Boken följer hur en hård marknadsideologi gradvis flyttade från näringslivets och vissa intellektuella kretsars utkanter till centrum av amerikansk politik. Under den tidiga delen av 1900-talet mötte företagen reformer som begränsade barnarbete, stärkte arbetarskydd och försökte hantera koncentrerad ekonomisk makt. New Deal förstärkte konflikterna genom sociala program och en större federal roll i ekonomin. Författarna visar hur motståndet mot dessa reformer över tid fick en mer sammanhängande idévärld och fler kanaler för spridning. Friedrich von Hayek och Milton Friedman blev viktiga namn i den offentliga berättelsen om statlig makt och individuell frihet. Oreskes och Conway menar dock att deras genomslag inte kan förstås som enbart resultatet av idéernas egen kvalitet. Det krävdes organisation, finansiering och skicklig kommunikation. Ronald Reagan blev sedan den mest effektiva politiska förmedlaren av budskapet att staten var problemet och marknaden lösningen. Författarnas bredare påstående är att denna inramning senare påverkade även demokratiska administrationer. Genom att avreglering och misstro mot offentlig kapacitet blev normaliserade, här blir boken mer än en skildring av amerikanska högeridéer. Den analyserar hur politiska gränser flyttas. För svenska läsare ger det ett jämförelsematerial till debatter där reformer ofta bedöms utifrån om de anses marknadsvänliga. Snarare än utifrån hur väl de löser ett socialt problem eller stärker demokratisk ansvarighet, slutligen. Krisernas följder och författarnas argument för marknad med offentlig styrning. I boken senare delar kopplar Oreskes och Conway marknadsfundamentalism till flera moderna amerikanska kriser. De diskuterar bland annat finans- och bostadskrisen, opioidkrisen, klimatförändringen och den bristfälliga hanteringen av covid-19. Deras argument är inte att en enda idé ensam orsakade varje händelse. Istället hävdar de att misstron mot reglering och offentlig kapacitet skapade ett politiskt klimat där risker kunde ignoreras. Ansvar splittras och företagsintressen får för stort utrymme. På läkemedelsområdet kan en svagare vilja att ingripa mot aggressiv marknadsföring och skadliga affärsmodeller få mänskliga konsekvenser. I klimatfrågan kan samma reflex fördröja gemensamma åtgärder mot ett problem som marknaden inte automatiskt löser. Författarnas alternativ är inte planekonomi eller ett avskaffande av företagande. De argumenterar för en hållning som är både marknadsvänlig och positiv till fungerande offentlig makt. Marknader behöver lagar, tillsyn, investeringar, utbildning och rättsliga ramar för att kunna tjäna ett större samhällsintresse. Detta ligger nära en fråga som är välbekant i Sverige, där den offentliga sektorns omfattning och kvalitet ofta diskuteras parallellt med valfrihet och konkurrens. Bokens praktiska värde ligger i att den kräver mer precisa frågor. Vilken marknad avses, vilka regler behövs, vem bär risken och vilka demokratiska mål ska ekonomin stödja? Sammanfattningsvis, The Big Meat passar läsare som vill förstå varför ord som fri marknad, reglering och stor stat väcker så starka reaktioner i USA. Den är särskilt relevant för studenter och yrkesverksamma inom historia, ekonomi, journalistik, politik, samhällsplanering och näringsliv. Även den som följer svenska diskussioner om välfärd, privatiseringar, klimatomställning eller företagsansvar kan ha nytta av bokens amerikanska fallstudie. Den erbjuder inte ett enkelt policyprogram för varje fråga. Dess främsta intellektuella bidrag är att visa hur en ekonomisk övertygelse kan byggas upp som kulturell självklarhet. Genom institutioner, finansiering, utbildning och medier över flera generationer. Det gör den användbar som ett redskap för källkritik i politiska debatter. Läsaren uppmuntras att skilja mellan saklig kritik av en viss offentlig åtgärd och det mer svepande antagandet att offentliga lösningar alltid är ett hot mot friheten. Jämfört med många böcker om nyliberalism eller avreglering utmärker sig The Big Myth genom sin breda idéhistoriska räckvidd. Den knyter ihop akademisk ekonomi med barnböcker, företagskampanjer, television, arbetsmarknadskonflikter och den politiska retoriken kring Reagan. Samtidigt är den tydligt argumenterande. Läsare som vill ha en helt neutral översikt över ekonomiska skolor behöver komplettera den med andra perspektiv. Men för den som vill förstå författarnas väl underbyggda kritik av hur marknadsretorik har formats och spridits är boken ovanligt sammanhängande och detaljerad. Den påminner slutligen om att en fungerande demokrati inte behöver välja mellan marknader och stat utan måste avgöra hur de ska begränsa och stödja varandra. Om du vill stödja Naomi Oreskes, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!